Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Atletico Podcast. I dagens program så har jag med mig den ökände Niklas Boberg som gör debut, återigen tror jag att det är. Efter mycket golfande och mycket ätande så är han tillbaka, eller hur Niklas?
Ja, debut, jag vet inte, vi var ju med förra programmet också.
Ja, en liten debut.
Ja, maratonprogrammet.
Precis, du fortsätter din streak, eller vad det heter. Vi har även som vanligt den mannen vi inte kan undgå, Soran Soric, med oss. Som också kommer att delta i programmet. Välkommen tillbaka Soran efter allt du har gjort, vad du nu har gjort.
Tack, och faktum är att jag inte missat ett enda program av det här sen vi startade, så jag är någonstans maratonmannen.
Ja. Och jag som låter nyvaken på rösten heter Alexander Ivanovski. Och vi kör igång direkt. Vi tänkte först prata om Austria-Wien-matchen hemma på Vicente Calderón. Som blev en ganska lätt match. Jag vet inte om det var det på förhand, men det blev det väl på arenan. Vad tyckte du om Cholos laguppställning, Soran?
Du kan väl dra den, för det är så jävla länge sedan nu så jag knappt minns.
Men vi kan nästan börja med Atletico också, för det var ju, om man ska gå spelschemat, så var den matchen före.
Aha, Atletico var före. Ja, men vi kör på Atletico i så fall. Vi kör på Atletico, där de har ju inte inlett precis som de vill, om man säger så.
Ja, men ganska förväntat ändå egentligen. De är klart bättre i år än vad förra året. Lite mer harmoni i truppen i år.
Är ju för sig sant. Men vi ska dra startelvorna. Och de ser ut som följande. Att Atletico ställer upp med Courtois i mål. Backlinjen var ju den vanliga hederliga med Felipe Luis, Godin, Miranda och Juanfran. På mittfältet var det Koke, Thiago, Gabi och Adrian. Och längst fram var det ju Diego Costa och David Villa. Var det en väntad laguppställning?
Ja, det var väl. Det stod 10-11 delar, det var bara en position det var lite diskussion om som vanligt. Det var väl Adrian som fick den platsen då när det var skadad. Yeah. Kommer jag ihåg det rätt så var jag tyckte jag för mig att Atletico gjorde en jävligt bra match. De hade väl knappt, hade de ett eller hade de ens ett avslut på mål tror jag?
Nej, det hade de inte. De hade ju ett avslut, det var väl Monin där i slutet med 10 minuter kvar. Ja, men de hade inte ett enda skott på mål, hade de inte.
Nej. De hade kört idag en omställning när Raul Garcia kom in och tappade boll på offensiv plan. Det var en omställning och Moin fick läge, man sköt utanför, va? Var inte så?
Jep, 8-0 i skott på mål.
15-2 sammanlagt.
Det var utklassningssiffrorna var ju mindre än vad de borde vara egentligen.
3-0 i hörnor, 58-42 i bollinnehav. Men vem var det som blev utvisad i den matchen?
Moran, han som kom in istället för Balenciaga i typ 37:e minuten. Det var väl 37:e, 38:e. Balenciaga skadade sig där i en närkamp med Gabi.
Precis innan målet.
Jag tror att Gabi trampade väl på honom lite grann.
Ja, det är han.
Försökte tackla honom och han gick sönder. Så kom Moran in och så var han ganska usel i ärlighetens namn och inget av deras byten funkar ju som de skulle, utan det var mer eller mindre så att Atletico bara sopa undan Atletic.
Jag älskar nu när du använder ordet usel. Det låter så brutalt. Men i alla fall.
Det är sant.
Det är ärligt.
men i alla fall, första målet kom ju med 10 man på bana för Atletic. Det var ju då Valenciaga var ute och de inte hade hunnit ta in ersättaren då. Men det hade väl inte gjort så mycket ändå. Jag vet inte. Vi går vidare och kollar på hur matchen ser ut. Jag tyckte själv att Thiago gjorde en jäkligt bra insats. Han har ju varit en av de bästa spelarna denna säsongen, tycker jag i alla fall. Håller du med Niklas?
Ja, Thiago har haft en riktigt bra höst. Det kan man inte neka till direkt. Sen tyckte hela laget gjorde en bra match. Costa som vanligt ett orosmoment längst fram som orsakar bekymmer för motståndarnas försvar. Björn av med bollen så får han rätt ofta frispark med sig också. Så. Jag har läst någonstans att han var den spelare som fått mest frisparkar med sig.
Ja.
Den här säsongen, det säger jag också. hel del av hans kapacitet. Vi har ju folk som kan, vi har ju framförallt Kocke som kan skruva in de där bollarna också in i boxen på ett bra sätt också. Många spelare som är bra på huvudet, så det blir ju, vi skapar ju mål på det också. Målchanser.
Diego Costa har fått 45 frisparkar med sig. Neymar har fått 43 och Rodri 36. Men det är helt rätt som du säger. Det finns flera spelare som kan...
Filippe var för mig, var riktigt bra också. Nu är det ju så jävla länge, det är ju fan flera veckor sedan.
Filippe har alltid varit bra. Han gör aldrig en dålig match, tycker jag. Eller?
Nej, inte den här säsongen. Det är inte för inte som Sorans favoritspelare.
Han är grym. Han är grym.
Han är grym. Sen har ju Henke, våran sidekick, en soft spot Filippe också.
Det måste nämnas.
Det måste nämnas.
Inte glömmas.
Nej. Nej då, men det är en duktig spelare. Han är väl inte så här, eller på senaste han blivit lite spektakulär med så här dribblingar och sånt. Han var inte det i början vad jag kommer ihåg i alla fall. Så jag har full förståelse ifall ni har en liten crush på honom.
Ja, men sen här är det, mina självförtroende föder ju självförtroende också. Framgång föder framgång liksom. Lyckas man med sådana grejer så kommer man ju fortsätta, vågar man ju fortsätta med sådana grejer också.
Ja, han
har ju gjort lite tunna sådana grejer också, som publikfiande grejer också.
Sen var det ju så att han kom ju faktiskt från en riktig horribel skada där också när han kom till Atletico. Det märktes ju att Kiki hade ju inte, han hade ju inget som helst förtroende för Filipe Luís. Det sa ju Filipe Luís själv liksom, att förtroende började komma tillbaka med Manzano en del, och det var helt tillbaka med Simeone. Så det är ingen överraskning att Filipe har det här i sig. Det har bara handlat om förtroendet och framförallt då hans mod att gå in i de här duellerna igen. För att när man väl åker på en sån här tuff skada så det är klart, det är naturligt att man är lite rädd, att det tar lite psykologiskt att gå in i såna här dueller igen. Det är inget konstigt med det liksom. Men det är som Niklas säger, Filipe var extremt bra i den här matchen. Och jag tyckte att både Gabi och Thiago också gjorde en riktigt bra match. Thiago, som ni säger, har gjort alltså en jättefin höst och har varit betydligt bättre än Mario faktiskt. Och Mario var en av våra bästa spelare förra hösten. Då är definitivt Thiago en av Atleticos bästa spelare den här hösten. Och då börjar han ju faktiskt säsongen som reserv till Mario. Och det var ju faktiskt så att ledningen ville ju inte förlänga kontraktet med honom.
Det var det jag tänkte säga också. Men Simeone tvingade dem.
Ja, och det är inte all of it trust. Liksom. Det är, mer än så går det inte att säga.
Eller hur? Man ska alltid lita på honom. Vem tyckte ni, om ni kommer ihåg, vi har ju tagit här Filippo och Thiago, men finns det någon mer som du tyckte utvisade sig, höll jag på att säga, men...
Det var ingen som utvisade.
Nej, Jean-Fan har ju varit bra under hösten också, han har liksom kommit tillbaka lite till den här Jean-Fan som vi såg då våren...
När 2012 kom.
Ja, 2012.
Japp. Och sen så gjorde han ju mål för Spanien också.
Ja, det kan vi ta lite sen. Men det är... Han kommer till bättre inlägg och fyller på ett bättre sätt än han gjorde förut, tycker jag. Framförallt blir han inte stillastående så ofta som han var under förra säsongen.
Håller du med, Sören?
Absolut. Och han kommer med i anfallen på ett helt annat sätt. Och jag tror att det har väldigt mycket att göra med försäsongsträningen också. Han var inte 100% under förra säsongen, och när han inte är 100% då kan han inte riktigt, han kan inte riktigt ge det här som han verkligen har i sig. Och jag tror att det är viktigt att alla spelare är 100%, och det är något som Cholo var väldigt klar med, både han och tränarstaben, att är man lite skadad då spelar man inte. Och det har vi exempelvis Arda som ett jättebra exempel, att han har inte spelat de här senaste matcherna, han kom in mot Villarreal där i sista 30. Så är man inte 100 då ska man inte spela, och Jean-Frank kan vi säga att han har ju varit 110, Det tyckte jag att man såg redan på försäsongen där när han spelade mot Sporting Cristal, den där nattmatchen i Peru som han spelade i Copa Euroamericana. Där tycker jag någonstans att den gamle sjön fram var tillbaka. Och då har han visat ganska ordentligt där under höstsäsongen. Vilket är jävligt kul då. Framförallt för honom då som ja, blev petad till förmån för Nacho av alla människor. Vilket någonstans säger en del om ja, för att han inte tog det där personligt utan att han fortsatte jobba och att han sen tog sig tillbaka in i landslaget med sina
och för de som inte vet vem Nacho är, vem är det?
Det är en riktig Real Madrid-reserv, så vi kan väl beskriva som den största Real Madrid-reserven genom tiderna.
Ja, nej men det är som du säger att, eller på tal om den här bland annat av Sporting Cristal-matchen och de här i Sydamerika, så kändes det som att jag hade en liten känsla av att det var typ att att han kan prestera mot sämre motstånd, men sen typ när han skulle komma tillbaka till La Liga hade det fortsatt som säsongen innan när han inte var 100, men nu har han börjat väldigt, väldigt bra.
Jag vet inte hur ni ser på det här, men jag tycker att man kan se på en spelare om man är 100 eller inte är 100 liksom i sitt spel. Det märkte vi kanske med, det har vi kanske märkt med Messi här under hösten. Det har vi kanske märkt med Diego Costa under vissa delar att man har gått lite halvskadad. Man har ändå presterat liksom. Så det är bara en sån sak gör ju honom speciell. Så jag tycker att man kan se ganska väl om en spelare är 100% fysiskt förberedd eller om man har tanke på ett annat håll. Jag tycker att Jean-Fran har verkligen visat alltså, under hösten här, och jag tyckte att allting började egentligen med den där försäsongen. Det visste jag någonstans hur viktigt det är med en riktigt lång försäsong där man jobbar varje dag och sen blir bättre och bättre och bättre fysiskt. Det har vi kanske sett med Giavogi också som är knappt har spelat så här långt på grund av att han inte har någon försäsong med laget.
Nej. Vill ni lägga till någonting i matchen mot Atletico Club?
Nej, bara en skön och stabil seger.
Vi kan väl nämna också att mellan den 20:e typ och 40:e, 45:e så då spelar faktiskt Atletico riktigt bra och vi skulle kanske gjort mer än ett mål.
Vi gjorde väl två mål under den tiden?
Ja, samtidigt så tycker jag i alla fall att Atletico skulle gjort lite fler mål med tanke på vi började ganska svagt tyckte jag i första kvarten, första 20 minuterna eller något i den stilen. Sen höjde de tempot successivt och Atletic fick större och större och större problem så att de till slut började spela med en hög backlinje utan press på bollhållare så att Atletico på så sätt kunde skapa ganska raka och snabba kontringsattacker där Diego Costa då framförallt sprang väldigt bra djupet och David Villa ofta hjälper honom i de här djupledslöpningarna med Koke som någon sorts, ja, han är Diego mer eller mindre nu för tiden.
Diego Koke. Nästan i alla fall. Vi kan gå vidare. Nästa match var väl Austria-Wien, Niklas. Det håller du koll på?
Jo, det stämmer.
Austria-Wien som inte hade så mycket att hämta på Calderon. Jag vet inte om det var så väntat eller om förväntar du dig en svårare match än den var nu i efterhand, Niklas?
Nej, men man vet ju aldrig vem Atletico har genom åren haft svårt med lag som backar hem också, men nu backar de inte hem så mycket. Sen fick målet på hörna, var det 11 minuter redan?
Japp.
Och sen kom ju 2-0 ganska snabbt också, som ett brev på posten, men sen hade de ju något lägre där i första halvlek, men sen var det ju klassskillnad. Och sen ska man väl tillägga att Cholov matchar ju stort det bästa elvan där också. Han tog liksom inga risker där, utan de visste ju redan innan matchen sparkades igång att det hade blivit oavgjort i Sankt Petersburg mellan Porto och Zenit också.
Har du tänkt på en grej? I ligaspelet så Oliver Torres ett avslut, ett mål. 100%.
Jävligt random med tanke på att vi snackar Champions
League. Ja, precis.
Nej, men jag var bara tvungen att sticka in med det. Men vi fortsätter med Austria-Wien.
Nej, men sen var det, men det var ju, de började ju inte förta sig direkt Atletico heller för att få den där 4-0-segen.
Austria-Wien var ju direkt dåliga. Alltså...
Jo, men de är i gruppens sämsta lag. Men det sa vi redan efter förra matchen också. När de var på bortaplan. Då gjorde väl Atletico en bättre match än de gjorde nu hemma när de var med 4-0.
Ja, faktiskt. Det kändes mycket bättre när vi spelade på bortaplan.
Men de vinner med 4-0. Och det var deras målvakt och deras bästa spelare. Det säger väl också en hel del.
Ja, alltså så sjukt många räddningar han gjorde mot Diego Costa. Han blev ju...
Ja, det var väl sjätte eller sjunde avslutet som gick i mål. Då hade han missat en straff också.
Mm.
Men det var inga dåliga avslut som Costa hade heller.
Ja, kunde varit bättre, men det var inga dåliga.
Det var liksom inga... skandal, eller det var inga sån här strumprullare direkt, utan det var ju hårda avslut också. Många av dem.
Mm.
Men han stod i vägen.
Ja, och det är det han skulle göra. Eller det var det han hade som uppgift i alla fall.
Men också det är ju den här gruppsägen över stort sett säkrad, va?
Ja, det är den. I och med att de kryssar. I och med att sägen inte fått att kryssa.
Atletico är det första laget som har säkrat gruppsägen i Champions League den här säsongen. Så vi säkrar ju med det oavgjorda resultatet där på när vet de Zenit spelade 1-1 mot Porto. Det är också faktiskt missat en straff.
Det är helt sjukt hur resultaten ska gå med oss nu. Jag har aldrig varit med att resultatet ska gå med oss, alltså i andra matcher.
Ja, men det visar väl någonstans också att jag vet inte, de är ganska lika tycker jag, Porto och Zenit. Det kanske är så att Zenit, Porto kanske har lite mer kvalitet om de har en full trupp och när alla är 100%, men det har ju verkligen inte Porto varit under höstens Champions League, och nu håller de ju på att faktiskt åka ur, så det ska bli intressant att se hur reserverna exempelvis agerar mot Porto och Zenit här kommande tiden i Atletico då, såklart, på grund av den konkurrenssituation som har skapats också. I och med att vissa spelare inte får spela och ändå tränar extra, som exempelvis Cebolla, bara för att vara 100% redo när VM kommer. Så det finns extra motivationer i år som gör att Atletico kan ta det här ytterligare steget framåt, och som gör att truppen framförallt spetsas.
Vi ska säga förresten att Atletico ställer upp med Courtois, Juanfran, Miranda, Godin, Felipe, Thiago, Gabi, Adrian, Raul Garcia, Koke och Diego Costa.
Ja, det var ju bara Raul Garcia som var ändring jämfört med Bilbao-matchen, va?
I Bilbao körde vi 4-4-2, här körde vi typ 4-4-1-1, eller hur man ska säga det. 4-2-3-1.
Lite släpande Raul Garcia, men han är ju mer eller mindre en anfallare i den här matchen, i och med att hur Atletico spelar, på vilket sätt man spelar. Och hans nickmål är ju extremt snyggt, alltså. Han står ju helt felvänd, och det är de där kvaliteterna jag snackat om, när jag har sagt att han borde spela som renodlad anfallare, inte den släpande anfallaren. För han är inte bra på att passa, han är inte bra på att hålla i boll, han är grym på att avsluta in i boxen, och det är verkligen Raul Garcia i ett nötskal. Han kan vara jättedålig, men så gör han 2 mål, och det är ganska sjukt faktiskt.
Men jag fattar inte hur fan han kan nicka. Vad är det med bakhuvudet?
Ja, han ser ju inte när bollen kommer heller, utan han bara träffar ju skallen på en typ. Ja, och man försvarar han liksom alldeles, ja, tätten till sig också.
Ja, det är sjukt så att han lyckas med det där.
Men det var ganska likt målet som han gjorde mot Valladolid, tror jag det var, borta. Var det inte?
Det kommer jag inte ihåg på rakan.
Jo, in från högerkanten och så typ...
Så blev jag minns typ... bara Diego Costas mål den matchen.
Ja. Nej, han gjorde 1-0, tror jag det var. Jo, det var mot Valladolid. Jo, det var det. Men i alla fall... var det någon som... Det var ju en 4-0-vinst, så att vi ska väl inte klaga på någon. Men fanns det någon som... Eller alla gjorde det bra. Fanns det någon som ni tyckte inte nådde upp till sin standard, sa han?
Det finns väl ingen sån, men jag tycker vi kan nämna först att 10 minuterna innan Atletico gör sitt ledningsmål, att det såg ju faktiskt ganska stabbigt och dåligt ut. Det märkte vi också, att det fanns ingen som helst intensitet, och Cholo var ju, han var ju förbannad alltså första 10 minuterna. Du såg ju själv på sidlinjen vad han höll på med. Han var ju riktigt jackförbannad. Och Courtois gör ju faktiskt en jättefin räddning där. Det är väl, nu ska jag säga, Felipe som inte lyckas stävja ett inlägg. Och sen slår de ett inlägg, bollen dimper ner till en Austria-spelare. Så täcker Courtois målet. Han är ju så sjukt enorm, så han täcker ju målet när den här killen försöker göra mål. Så vi måste ändå nämna Courtois räddning där. För om han hade blivit 1-1 så hade det blivit en... Ja, om inte jättesvår match så hade det ändå blivit svårare liksom.
Jag håller med dig till 100%. Håller du med, Niklas?
Ja, ja. Sådan säger man aldrig emot. Det är ett orakel. Alltid rätt.
Jag känner mig så här som typ, du vet, som att jag är diktator i ett land. Ingen får säga emot. Det känns ju fel, gör
det. Det är lite så på vår redaktion. Nej, jag skojar. Finns det något annat ni vill lägga till i matchen mot Austria-Wien, förutom att vi säkrade avancemanget?
Nej, det är väl det som är skönt.
Vi kanske kan spekulera lite, eller vi kan fråga Niklas, vem vill du helst möta i en kvartsfinal?
Ja, det är så långt kvar så jag har ingen koll på de andra. Det blir en grupp två i alla fall.
Mm. Vi kan göra ett program precis innan, precis innan jul, men när dragningen, när lottningen har genomförts, så kan vi ju dra ett program om det då.
Det är, men, vad är det, 6 december? Nej, det är VM. Det är VM då.
Vi möter ju Porto 11.
Ja, just det.
Så jag tror det är... Jag vet inte, är det några 15 eller någonting? Eller om det är den veckan till och med. På fredag.
Ja, det är nog, på fredag möjligtvis. Ja.
Eller torsdag eller fredag. Jag vet inte om de kanske inte kör kanske på torsdagen då.
Nej, jag vet faktiskt inte. Men det är väl antagligen det. Sen kan vi väl nämna också att inhopparna, framförallt då Gevo G gjorde en fin insats. Bollsäker och duktig med... Duktig på att vinna närkamper. Kommer in betydligt snabbare i de här närkamperna, så som Chola antagligen vill se honom. Tyckte det syntes ganska väl när man jämför den här matchen med den som har spelat mot Belgien med franska landslaget, att han kommer in mycket snabbare i de här i pressspelet så att säga. Mm. Och det kan bli en riktigt bra spelare om man bara kan fortsätta, vet du, lära sig systemet, lära sig sättet som Cholo vill att han ska spela på. Och framförallt så är han ju väldigt bollsäker, och det är någonstans där som man måste ha på ett centralt mittfält. Även om man går bort en boll där Austria mer eller mindre kunde kontra, men som stoppades upp av ett effektivt Atletico-försvar. Så GHG tycker jag att vi kan nämna, och Oliver Torres som var så extremt nära att göra sitt andra mål i Atletico-tröjan när han sköt ett skott precis utanför höger stolpe, eller om det var höger, ja, precis utanför höger stolpe där. Jag tror att vänster fotat höger stolpe utanför precis. Det var synd faktiskt.
Han var värd att sätta den.
Ja, annars var det väl en sån Kostas kamp mot att spräcka nollan. Hans lättare frustrerande vrål efter han gjort 4-0 målet till slut efter brännstraffen. Han gick ju sura 10 minuter.
Men alltså jag tänkte på det. Tänk om Kosta hade varit lite... Visst, det var inget dåligt avslut. Men tänk om Kosta hade varit lite vassare i sina avslut.
Ja, man har ju blivit vassare i år. Men det är liksom... Straffarna där...
Ja, det har jag tänkt på jättemycket också.
Säger man vad man vill om Falcao. Men han satte sina straffar med den här inbromsningsfinten. Den är, ja, den funkar ju.
Ja, den kör den ju hela tiden.
Ja. Alltså. Kolla vad målet hämtar vägen och la andra liksom.
Jag har tänkt på det där och jag har aldrig känt mig riktigt säker med Kosta som straff.
Inte jag heller.
Även de här sen förra säsongen där när han tog några straffar mot Betis var det väl. När Falcao inte spelade.
Nej, Sevilla i kuppen. Eller bland annat Sevilla i kuppen satt han ju 2 stycken.
Satt han inte ett på straff mot Betis också? Sevilla,
jo, det tror jag. Jag tror att han satt väl någon i kuppen där också.
Ja.
Tidigt också.
Så jag har aldrig riktigt känt mig säker med honom, men som straffskytt så att säga. Men det är som det är liksom. Det är bättre att man kan kolla. Jag tycker att man kan kolla upp det där lite bättre från tränarstabens sida. Gabi var ju den ordinarie straffskytten i Zaragoza exempelvis. Jag kan inte minnas att han missade en enda straff när han var i Zaragoza.
Jag som precis tänkte säga, hellre Diego Costa än Gabi.
Ja, för att ja, exakt. Gabby var faktiskt riktigt jävla säker på straffar. Jag ska kolla upp det när, senare. Han straffar och hans statistik på straffarna. För att normalt sett, minns jag den säsongen, den tog i stort sett alla frisparkar och straffar, alla fast situationer överhuvudtaget. Det var han väldigt effektiv. Så antingen Gabby, kanske Via möjligtvis. Men jag vet att Via också missat en del i Valencia. Så det där är något som de får lösa, tycker jag. För att jag tycker inte det kostar särskilt bra på straffar.
Nej. Nu har ju inte straffarna påverkat så mycket, alltså, denna säsongen resultatmässigt, som Niklas sa precis. Men man vet aldrig i framtiden. Det är bättre att vara säker.
Ja, man var ju aldrig orolig förra säsongen när vi hade Falcao i start. Eller han fortfarande fanns kvar på planen. Liksom. Han var ju 100%. Och det var... Det är ett säkert mål i alla fall. Det känns inte riktigt lika säkert nu. Han har ju bränt 2 nu kostar den här säsongen. Och bägge har ju slagit till vänster om målvakten. Från målvaktens håll sett. Om man säger att han kostar slagen. Han slår ju med höger foten. Han har ju slagit med bredsidan. Till höger.
Nej, för jag kommer ihåg de två han satte mot Sevilla också förra säsongen. Det var också båda med högerfoten till vänster målvakten. Och Beto gick ju åt rätt håll, andra, men det var ju för nära stolpen. Men den mot straffen mot Celta Vigo tyckte inte jag var så bra när vi spelade hemma. Det var ingenting att hänga i granen, om man säger så.
Nej.
Nej, något annat att lägga till om matchen mot Austria Wien och Diego Costa i allmänhet. Sören, Niklas.
Nej. Inget speciellt där. Jag tycker vi har verkligen kromat ut Austria Wien till max här.
7-0 på 2 matcher. Det är ungefär som Barca och Bayern München. 7-0 på 2 matcher.
Nej, vi är Atletico Madrid.
Det är sant, men jag menar rent resultatmässigt. Vi går vidare och vi kan ju dra den lite korta matchen mot Villarreal.
Den vill vi inte snacka om.
Nej, men tyvärr så måste vi. Allting är inte... Livet är inte en dans på rosor, om man säger så. Men Atletico ställer ju upp med Courtois i mål. Insua, Alloverel, Miranda och Juanfran i backlinjen. På mittfältet var det Koke, Gabi, Thiago, Raul Garcia och längst fram David Villa och Diego Costa. Matchen börjar ju ganska bra, om man säger så, efter 3 minuter. När Atletico då fick 1-0. Jag vet inte vem det var som gjorde målet, för att det var ett självmål. Men Mario
va?
Precis. Atletico får det här självmålet och det är egentligen ska förklara. Det var mycket bättre inledning än vad jag trodde i alla fall. Och sen så tyvärr kunde vi inte hålla hela vägen, men över, alltså om man hade sett på pappret så hade jag ändå nöjt mig med ett lika resultat innan matchen. Hade du också det, sa han?
Alltså El Madrigal är en jättesvår arena, så att det skulle bli svårt. Det var ju på förhand ganska uppenbart. Och framförallt blev det ganska uppenbart där Felipe avstängt till vänster i backlinjen. Och där Insova får spela i stort sett sin första match från start den här säsongen. Det är ju hans första match från start, vad jag kan minnas i alla fall.
Yep.
Och Alderweireld tvingas gå in där som vänster mittback tillsammans med Miranda. Eller han var nog höger mittback, om jag minns det.
Nej, vänster enligt Mark.
Vänster.
Och Miranda spelar på ordinarie position.
Yes, Miranda på sin ordinarie. Sen är det ju så där också att när man tappar 2 spelare och 4 i en backlinje, alltså det är jättemycket. Och det blir klart det blir lite problematiskt då att vara samma gamla, ja, bra backlinje, den gamla stabila backlinjen. För det är 2 spelare som framförallt då Insoa som kommer in här och som inte har riktig kontinuitet i sitt spel. Och det tycker jag det syntes också i Alderweireld under de här belgiska matcherna här under landslagsuppehållet, att han saknar kontinuitet. Trots det så tycker jag att han gör en riktigt bra match faktiskt.
Mm.
Även om det är lite problematiskt där. Men det är en annan historia hur målet kommer till också. Det är inte bara hans fel, ska väl sägas.
Nej.
Och jag tycker väl, okej, vi börjar bra där med första två anfallen längs högerkanten. Och det är återigen Sjön Fram som tar sig runt. Och hans inlägg är riktigt, riktigt bra alltså. Där som Mariusen gör självmål på. Sen så jättefint, jättebra gjort av Kåke också. Flapp på in i straffområdet. Hade inte han fyllt på så hade han kunnat bara kunnat nicka undan den där bollen Mario. Så det där är viktigt att alla spelare verkligen fyller på inne i boxen tillsammans med Via och Diego Costa så att de inte blir isolerade och ensamma inne i boxen. Sen så tycker jag vi tappar spelet helt och ja, Villarreal ska egentligen göra 1-1 där genom Cani som missar ett jätteläge. De kanske inte skapar de här samma typ av chanser som den här som Cani hade, men generellt så tar de ju över matchen och framförallt så är de extremt bra med boll. Och där har Atletico stora problem. Och det känns det också som att mittfältet, centrala, hela centrallinjen med Gabi och Thiago, de har problem med att hålla reda på. Ja, framförallt Villarreals kvicka passningsspel, men även deras rörelse. För det är inte bara mittfältarna som rör sig. Det är ytterbackarna och det är anfallarna också som rör sig och överbelastar längs kanterna och kommer in bra i straffområdet. Så att det skulle bli en svår match, det hade jag nästan förväntat mig. Speciellt med tanke på att uruguayanerna inte kunde använda sig i den här matchen. Och framförallt Godin, kanske Seboja också, som hade varit nyttig där i slutet av en match mot Villarreal.
Vad har ni för åsikt om Asensios insats?
Ja, men
det är inte särskilt mycket liksom.
Nej, men det sa vi innan före matchen också, att han är renodlad linjemålvakt. Så det gäller ju liksom att utnyttja det och få in de där inspelarna och inläggen. I och med att han går inte ut och plockar något typ som Courtois gjorde.
Nej.
Det var ju den där första halvleken, hur många inlägg Courtois plockade ner. Jag liksom tappade liksom räkne på dem. Det kändes som att jag hade koll på. Det var ju först då på de fick in kvitteringen, det var när det kom in liksom lågt. Det var liksom hans första liksom misstag.
Ja.
Det är inspelet som varit mål på dem.
Men har ni tänkt på en grej? Atletico har inte tappat poäng när någon motståndare har gjort mål. Vi förlorar på grund av ett självmål och vi får lika på grund av ett självmål.
Ja, då har du fan rätt.
Ja. Jo, men det är ändå tappade poäng.
Jo,
även klart. Är det vi som gjort målet? Men
jo, klart. Men visst, när vi släppt in, jag ska inte säga mycket, men en del mål i andra matcher. Men det är ändå så. När vi har förlorat poäng så har vi inte, alltså motståndarna har inte gjort mål. Det betyder att hade vi bara kunnat rätta till de självmålsgrejerna så hade vi, alltså det är så små marginaler. Speciellt fan den Courtois mot Espanyol.
Espanyol, ja.
Den var ju uselt dålig. Nej, men den var ju, jag vet inte.
Det är mer oflyt liksom.
Ja, oflyt.
Ja. Otur. Men när kom fram det, han gör ju liksom inget fel egentligen. Bollen tar ju på honom och han försöker täcka undan. Liksom.
Jag tyckte det var lite dåligt av Alderweireld faktiskt. Jag vet inte om ni håller med.
Ja, det bollen ska ju aldrig komma fram så långt. Och sen är det lite frågetecken på Courtois agerande också. Det är ju flera. Först Thiago och sen Alderweireld och sen Courtois. Miranda och Juan Frando. Så det är många som kör fel liksom.
Men sen kommer det också på den kanten med Insua och Alavegel, ja. Som Soran pratade om innan.
Mm.
Ja, vi hade större problem på den kanten, som var det också. Det funkar ju mycket bättre med Juan Frando och Miranda, men det var ju ganska väntat.
Ja. Men som tur är Godin tillbaka nu efter att Uruguay kvalificerat sig mot Jordanien. 0-0 hemma i Montevideo.
Ja, det var ju klart efter första matchen. 5-0 bort alltså.
Ja, verkligen.
Det var ja, det är fan sjukt.
Ja. Jag fattar inte hur jag kunde sitta uppe och se den andra matchen. Det blev 0-0. Snack om slöseri med tid. Men i alla fall. Vill ni tillägga någonting i matchen mot Villarreal? Eller vi hoppar över det.
Det kändes ganska slitna, tyckte jag. Överlag.
Mm. Det håller jag med om.
När vi fick den här tidiga ledningen så gick de ner i liksom intensitet och liksom överlät Villarreal att liksom rulla boll. Och Bruno Soriano var ju helt jävla lysande första halvlek, andra halvlek var inte ens lika framträdande, men Mm. Jag vet inte, jag tror det var någon, liksom, någon taktisk disposition att de skulle störa honom mer då. För de hade nästan farliga chanser i första halvlek än i andra. Sen kom det liksom lite slumpmässigt det här, deras kvittering. Sen efter målet så var det ju en helt annan match. Då liksom var det ju två lag som helt plötsligt ville att Atletico börja spela fotboll igen.
Mm, det är sant.
Men sen syntes det ju, Costa var ju, skulle ju inte ha spelat den här matchen. Han var ju inte riktigt helt återställd efter den här förkylningen. Han såg inte liksom 100% ut.
Alltså, jag vill säga mer av Leo Baptista. Jag diggar honom jättemycket. Alltså typ i såna här matcher. Kanske mot Getafe imorgon, jag vet inte. Det är ju en ganska svår match. Och det blir ju efter landslagsuppehåll, men jag hade ändå velat se honom spela. Är han?
Han har varit otroligt fått skada där också, som var borta liksom i... missa några veckors spel där.
Mm.
Problemet med honom är ju att det är som Niklas säger, han har varit skadad. Och det tar lite tid att komma in i laget igen efter att man har varit borta i typ 2-3 veckor. Det märkte vi kanske inte. Det kanske vi märkte med Arda. Det kommer vi säkert märka med Diego Costa, som inte heller är 100% inför Getafe. Så kan bli borta uppemot en månad. I alla fall 2 veckor till. I värsta fall. Så det tar lite tid som man kommer tillbaka, och när man inte har den här kontinuiteten i träningen så måste man komma tillbaka, få den här kontinuiteten i träning och sedan få kontinuiteten rent matchträningsmässigt. Och det brukar ju ta typ en eller två matcher minst i alla fall. Så att Leo Battistao inte spelar, och att han inte spelar särskilt mycket, det är inte så jäkla konstigt med tanke på att han har varit skadad också.
Så får vi inte glömma att Costa har varit helt jävla grym under hösten heller. Så det är inte så lätt att ta en plats i laget heller.
Och man petar inte David Villa som helst heller.
Nej.
Nej, och Raul Garcia gör ju sina mål liksom. Så.
Ja.
Ja. Nej, faktiskt en liten rolig sak. Aldo Verel har ju spelat, han har spelat 3 matcher, 90 minuter. Han har spelat mer minuter på 3 matcher än Ceboya på 15 matcher den här säsongen.
Ja, jag vet, ja. Den hörde av dig. Rätt rolig faktiskt.
Det, ja. Snacka om bänkspelare. Men det är en väldigt bra bänkspelare, så det är inget
man ska... Ja, men det är typ som Raul Garcia. Han vet sin roll i laget liksom. Och Simeone har ju förtroende för honom också.
Mm. Han har ja. Vi går vidare. Eller?
Ja, nu kan vi snacka lite om landslagsuppehåll lite kort bara.
Landslagsuppehåll. Vi hade ju Spanien. Vi hade ju Spanien mot Equatorial Guinea, eller vad det heter. Jag är väldigt dålig på namn. Men där Koke, David Villa och Juan Fran var med. Koke och Juan Fran spelade ju från start. Och Juan Fran avgjorde faktiskt matchen med ett väldigt, väldigt fint mål till 2-1.
Han dunkar in en retur.
Japp, det var inget dåligt avslut, eller hur, Soren?
Nej, och jag tyckte att Juan Fran var ganska överlägset bäst i Spaniens lag mot Equatorial Guinea, som spelade riktigt fult. Alltså.
Ja, jag läste det också.
Jag vet inte hur många... Alltså, Madrid-supporterna skett nog på sig där flera gånger när de attackerade Xabi Alonso bland annat. Han blev ju totalt jävla nermejad av en snubbe som heter Figeo i Equatorial Guinea. Och jag tror att många blev väldigt rädda av att han skulle gå sönder och vara borta ytterligare en tid. Och han är en spelare som är extremt viktig för Real Madrid. Så jag tänkte ju exakt samma sak där. Låt den här matchen bara ta slut här så att ingen blir skadad. Och planen var inte heller särskilt bra, tyckte jag. Det var också lite så här studs, lite för mycket studs på bollen blev det. Och lite för ojämnt gräs. Så... Konfront tyckte jag var absolut bäst i hela matchen, och det gäller alla spelare. David Villa gjorde ett bra inhopp, gjorde bland annat en riktigt snygg Rabona-passning till, om det var Llorente som sprang bra i djupet där. Det var nog Iniesta han passade, och Iniesta inte Llorente. Målet blev bortdömt felaktigt för offside. Det var ett riktigt fin delikatess där om det hade gillts. Koke däremot tyckte jag att han kom inte riktigt in i den här rollen som är hans naturliga som en central mittfältare. Men det är som sagt att han passar sig väl till sin riktiga position, till den position som han spelar i klubblaget. Det är en snäll process som man kommer få lära sig, och han kommer att prestera betydligt bättre när han får användas på flera positioner på andra sätt också.
Precis. Sedan hade vi Arda Turan för Turkiet. Vad gjorde han där i Sören egentligen?
Det såg inte jag den första matchen. Men
nej,
den andra
jag tänkte på den här du länkar.
Ja, det är ju Ballon d'Or.
Chippa ribban.
Alltså, han får en passning. Och det är ingen, det är inte vilken passning som helst liksom. Det är ett skott han får i huvudet.
Ja.
Och det värsta är att han tar ner bollen med huvudet ner till sin medspelare. Sen får han den tillbaka. Och då klack dribblar han typ förbi sin motståndare. Sedan driver han typ 2-3 man. Och sen sätter han bollen, jag tror med vänsterfoten, upp i blir vänster ribba, vänster delen av ribban. Mm. Så det har varit en sjuk delikatess. Alltså, vilket jävla mål han hade gjort. Alltså. Det hade varit sjukt snyggt.
Då hade han inte varit kvar i Atletico under vinteruppehållet.
Det var jävligt sjukt. Alltså, vilket mål det hade kunnat blivit. Väldigt synd att det inte blev mål där bara.
Mm. Vad hade vi med för spelare? GVG spelade inte.
Nej.
Alderweireld hade vi.
Ja, som gjorde mål.
Alderweireld gjorde mål. Jag såg första matchen när de mötte Colombia. Mm. Och alltså, det syns på Belgien att det är inte samma typ av självklarhet i deras spel som det var under VM-kvalet där, när de var i samma grupp som Serbien och Kroatien.
Nej, men alltså, detta var bara träningsmatch också.
Ja, visserligen, men det är inte alls samma självklarhet. Och det sa ju tränaren efteråt, förbundskapten Mark Wilmots, att många av spelarna har inte kontinuitet i sina klubblag, och det gör att landslaget drabbas, och det kan jag hålla med om till ganska stor del. Sen så bytte de ju också ut vissa komponenter i backlinjen som har fungerat väldigt bra, och Courtois var inte stolparna. Courtois som för övrigt hade lite problem med en liten skada som han hade dragit på sig, och sen efter den förkylningen som han har kommit över, så han kan spela mot Getafe. Han spelar inte någon av matcherna, men Alderweireld spelar båda. Jag tyckte att han var väl ganska stabbig i vissa av de här lägen och skyldig till ett av de här målen, framförallt det som Ibarbo gör, som Colombia gör det första målet, tror jag det. Och sen efter, nej, det andra målet är det, för att Falcao gör ju det där när han kommer helt ensam med målvakten. Sen som mot Japan så var han också ganska, alltså de var inte helt samspelta med backlinjen, och det syntes väl ganska mycket i framförallt agerandena. Det syntes betydligt mindre än när han spelade med Atletico, men det har ju antagligen att göra med att han har betydligt mer träningstid tillsammans med Simeone och med sina medspelare. Som sagt, ett landslag, om man vill ha ett bra landslag så måste man sätta elvan väldigt tidigt, och i och med att han gjorde så många ändringar så är det kanske inte så konstigt att det blev lite fel, och att det gjordes en hel del fel, speciellt när spelarna inte har kontinuitet i sina klubblag så att säga. Men han gör ett snyggt nickmål där, jag tror det är Kevin De Bruyne som spelar fram honom på den här hörnan, och han kommer upp där riktigt fint. Och normalt sett så är inte han någon större målskytt på fast situationer, utan han är den här killen som driver fram bollen och sen skjuter han typ 30 meter upp i krysset. Det är den typen av mål som han brukade göra i alla fall i Ajax. Så där har vi en liten sammanfattning på Alderweirelds landslagsuppehåll.
En liten.
Vad lång utsändning. Han är inne med att svara telefon i vardagsrummet. Det var lugnt.
Nej, bara lite så här notis. Landslagsuppehållet. David Villa är det ni har gjort. Ligger på 9:e plats i mest matcher för Spanien. Gjort 94 stycken. En mer än Iniesta, 93. Men har vi någon mer spelare i
Vi har väl våra sydamerikaner som är klara för VM.
Just det.
Seboja gjorde ju mål. De vann med 5-0, och varken Cavani eller Luis Suarez gjorde mål, så det var ju lite häftigt. Cavani gjorde sig 5-0 målet i slutminuten där.
Men vilket högkvalificerat motstånd var det? Det var ju så. Ja, jag vet. Men
det var ändå playoff till VM, så.
Ja, det är sant.
Men samtidigt så kan man kan ju tycka att hade de mött Uzbekistan så hade det inte sett ut så här, alltså, utan Jordanien är ju, alltså, de har ingen som helst försvarsspel. Det var lite sådär Atletico back in the day, ni vet, när man bara anföll och skit i att försvara. Och man gjorde jättemånga misstag i backlinjen också. Jag vet inte hur många gånger deras mittbackar spelar fram Suarez och Cavani. Och om man vill spela fram Suarez och Cavani som motståndare, då är man inte riktigt, ja, då är man inte riktigt frisk i huvudet. Så ja, men det var ganska väntat ändå liksom. Och Cavani ska vi säga, som var inblandad i alla fem mål, så han gjorde en riktigt bra match. Och Cebolla tycker jag i alla fall borde få lite mer speltid i Atletico. Men som sagt, det är svårt att få speltid när alla presterar, speciellt anfallsspelarna.
Ja, även mittfältaren också, som han spelar väl lite en annan roll där i landslaget också än han spelar i Atletico. Ja,
han kan ju spela som vänstermittfältare, alltså vänstermittfältare i 4-3-3, alltså på mittfältet, inte vänsterforward. Mm. Sen är han under tre på mitten, på centrala mittfältet. Sen så kan han spela som vänsterytter, och jag vet att Cholo testas som defensiv mittfältare faktiskt. Och det gjorde han faktiskt i somras, när de var lite osäkra på om de skulle köpa in en defensiv mittfältare. Så han har ju vissa av de där kvaliteterna, men det är klart att han ska vara en vänsterytter liksom. Det är ju hans naturliga position.
Precis. Jimenez spelade inte, eller?
Nej, det tror jag inte. Det var Godin och Lugano.
Ja.
Ja, det är inte fysiskt om det heller.
Här rutinerat ett par där. Mårt med Diego.
Ja. någon annan som vi hade på landslagsuppdrag?
Oliver kan väl nämna också.
Som gjorde två mål, eller hur sa han?
Ja, jag vet inte om ni såg den matchen, men han var faktiskt...
Jag har bara sett målen.
Ja. Ja, men han var ganska överlägset bäst på plan, tyckte jag i alla fall. Och nu börjar han göra mål också på sina målchanser som han får. Tidigare under kvalet har han ju haft sina målchanser, ofta med huvudet av någon anledning, men han har ju ofta missat med nickarna och nickat utanför Löver. Nu så kommer han in och får avsluta med fötterna lite mer, så framförallt så tycker jag att han visar bättre kvalitet i det här när han kommer utan boll i U21-landslaget än man gör i Atletico. Det kanske har att göra med försvarsspelet, det betyder sämre i U21-matcherna, men generellt så tycker jag att det är något som man verkligen måste utveckla och något som man verkar ha börjat utveckla också, som Lopetegui verkar använda sig ganska mycket av. Den här Olga C-kvaliteten, att komma in i straffområdet och sen avsluta. Det är en sån grej som man måste förbättra. Men generellt är spelet väldigt bollsäker, bra med fötterna som vanligt. Liksom. Det är den klassiska, ja, typiska Oliver, mer eller mindre, som är en av planens bästa spelare just den matchen, tyckte jag.
Ja, yeah, vi går vidare. Helgens match, som är mot Getafe, spelas på Vicente Calderón på lördag klockan 10, om jag inte har helt fel för mig.
Helt rätt.
Helt rätt.
Hur tror ni att Atletico kommer kunna ställa upp med fullt manskap, eller vill ni se lite rotation? Och du får fråga, Niklas.
Bästa möjliga startelva ska det spelas. Det som han kan ställa på benen, det som är friskare, men det ser väl ut som backlinjen kan väl vara ganska ordinarie, va? Jag tror alla går in och väl tillbaka för träning idag, tror jag. Fredag. Han brukar ju spela efter han kommer tillbaka från uppehåll också.
Han har väl inte haft så jobbigt mot Jordanien?
Nej, det sen är ju att de är vidare, så det liksom är en boost bara där, liksom positivt.
Ja.
Sen har som sådant så här Courtois är redo igen, så det känns så tryggt att han som sista utpost. Mittfältet Gabi är självklar. Sen är väl frågan om Mario går väl för fullt igen, men jag tror fortfarande att Thiago kommer att gå före. Eller vad säger sådant?
Jag tror så här, jag tror Courtois är mål, Jean-Fran högerback, sen så använder sig av Miranda höger mittback, vänster mittback Alderweireld, eftersom Godin har spelat match här på det torsdag natt där, så det är någonstans, det kommer nog bli så att han kommer inte tillbaka i tid riktigt, och han har två riktigt långa resor i kroppen också senaste 10 dagarna i alla fall. En till Jordanien från Europa och den andra från Jordanien till Uruguay och från Uruguay till Europa. Så det är 3 resor, mer eller mindre. Så det i sig gör ju att jag tror inte att han spelar från start mot Getafe. Så jag tror att det blir Alderweireld som ska få lite kontinuitet i spelen också. Och Cholo brukar ju vara som med Cholo att han väljer de som har tränat längst och de som har varit, om en spelare har varit borta lite och rest väldigt mycket, så brukar han i alla fall vila dem emellanåt. Felipe tillbaka i backlinjen, vänsterback, sen så blir det väl Thiago och Gabi på mitten. De har ju haft bra läge där de har kunnat vila. Även om Gabi spelar 2 matcher inom loppet av 24 timmar där, visserligen Gipo-match med Zaragoza. Och sen mot Cordoba då spelar han väl lite grann, tror jag, om jag minns rätt. Efter det så blir det väl Koke på ena kanten. Arda är helt övertygad om att han spelar via spelar. Och sen är frågetecknet kring Diego Costa. Om Diego Costa är 100, han kommer att genomgå ett test idag. Om han är 100 och kan spela så startar han. Annars så blir det väl Raul Garcia bakom via i så fall. Och det är en roll som jag gillar Raul Garcia i ganska mycket.
Marcus spekulerar i Courtois, Jean-Fran, Miranda, Godin, Felipe, Koke, Thiago, Gabi, Arda, Diego Costa och Adrian.
Inte Via. Det är möjligt att Adrian får chansen.
Via kommer ju tillbaka med lite känningar ju efter landslagsbollet.
Ja, men som fattar jag så tränade väl han fullt igår. Och på Costa som inte tränade fullt.
Ja, det var Costa som inte tränade för fullt. Ja. Jag tror att det där ändras ju från dag till dag.
De jo, men just nu i alla fall.
Ja. Ja, de kan ju lagt upp den där previewen typ igår. Och utan att veta om att vi är typ 100. Så det vet man ju inte. Skulle kanske inte förvåna om Adrian fick chansen heller, med tanke på att han var bra mot Cordoba här senast när de spelade en träningsmatch.
Och sen kanske...
Visserligen väldigt låg nivå, men ändå. Vad tänkte du säga?
Nej, jag tänkte säga, sen kanske inte Simeone, fast vi har tränat fullt idag, kanske han inte vill offra. Alltså det är liksom inte en Champions League-final. Alltså...
Ja, men den här matchen är viktigare än den på tisdag i alla fall.
Absolut, absolut. Men samtidigt så har Via också en väldigt lång resa och lite skadekänningar har han ju haft. Så det där måste man ju också ta och tänka på när man tänker på startelvan. Men det vet ni ju, det är ju ganska väl medvetna om. Så.
Men jag tror att Simeone och Atletico vill vinna alla matcher i Champions League, att det är ju ganska mycket mer pengar i kassan.
Ja, fast det är inte så viktigt. Så viktigt är det ju inte. Det är ju betydligt viktigare att vinna mot Getafe liksom.
Jo, klart.
Nej, jag är ganska övertygad om att han använder typ 50-50 mot Zenit Sankt Petersburg och mot Porto, men att han satsar 100 mot de här ligamatcherna, för han vill ta 12 poäng nu fram till jul och nyårsförhållet. Det är ju jätteviktigt.
Jag menar, det är 4 matcher, eller 3 av 4 är på hemmaplan också. Men jag skjuter av hemma, sen har vi både Valencia och Levante hemma i ligan före jul. Liksom.
Så ligamatcherna, de är ju definitivt 100, alltså. Det är helt övertygad om. Sen så tror inte jag att vissa av de här spelarna följer med till Ryssland exempelvis. Jag tror att det blir lite som förra året i Europa League, när vi hade stort sett 8 spelare borta i varje match typ. 3 startspelare som var med och spelade i de här Europa League-matcherna. Så det kommer bli rotationer i Champions, det är ganska övertygad om. Men samtidigt så måste spelarna också visa i de här matcherna, under de här chanserna som de får mot Porto, mot Zenit, vilket är bra motstånd också, ska väl sägas. Att de ska vara med och slåss om en plats. Det är ett perfekt läge för Cholo att verkligen få hela laget och vara på topp när det verkligen behövs senare.
Ja, framförallt få liksom matchträning också. Det är ju jävla skillnad. Bara träna och sen aldrig få spela liksom. Och sen får man kanske bara göra något kort inhopp. Nu har de i alla fall chansen att få spela 90 minuter mot
jag skulle inte förvåna om GVG får chansen mot Zenit och Porto faktiskt.
Nej, det förväntar man nästan. Och lika med Tobi också, att han också spelar 90 minuter. Insåg att du också spelar 90 minuter mot Zenit. Men sen har du Seboja, Raugas, Adrian, det finns ju läge för dem att spela, och Mario också. Och Mario är redo att spela för spel igen.
Jag tror inte Mario är redo faktiskt. Jag läste att han kan vara borta till 2014, till slutet av det här året. Så jag tror att vi kommer få vänta på Mario ett tag till i alla fall. Kanske någon av de sista matcherna här. Att han spelar, att han är tillbaka i någon av de sista. Men jag tror inte att han är tillbaka inom de kommande veckan, kommande två veckorna i alla fall.
Nej, vi kan ju nämna att innan juluppehållet ska vi spela två cupmatcher också i Copa del Rey.
Mm.
Mot Sant Andreu. Reservation för uttalet. Och där har han ju också riktigt chansen att rotera friskt.
Yes.
Bland annat Aranzobia kan ju få chans att stå mellan stolparna.
Jag ser hellre Bono än Aranzobia.
Det får Örtjål bedöma.
Jag vet, men alltså... Nej, men alltså jag säger hellre att Bono står för att han har ändå en framtid där, än så vi har ingen framtid i vår klubb. Alltså.
han är ändå under kontrakt.
Jo, klart.
Jag förstår hur du tänker.
Alltså, utveckla hellre de yngre än att ta död på de gamla, om man säger så.
Ja.
Nu kanske jag hade lite fel uttryck, men ni förstår vad jag menar i alla fall.
Ja, det förstår jag.
Finns det något annat ni vill lägga till i matchen mot Getafe, förutom att det är ett skitlag, Niklas?
Är det också ett skitlag?
Ja.
Ja, de flesta lag som vi möter är skitlag. vi ska väl se upp med... Ska inte göra bort något för mycket fisparkar på egen plan, eller va? De har ju Pedro Lon som kan sikta in sig rätt bra. De har de rätt bra huvudspelare också, flera stycken.
De har inte Barada längre.
Nej, men de har ju två vassa kanter där med Leon och Castro.
Och vem har de på den vassa kanten bakom Pedro Leon?
Ja, där har vi ju glasliran. Valera.
Yes. Den kanten.
Valerinha med ligans längsta hals.
Jävla kung alltså.
Sen har de även Lafita, den eviga Atletico.
Reject. Ja, det är ju...
typ.
Lol.
Ja, han dyker alltid upp i transfersammanhang med, som rykte. Men somras var det väl ganska lugnt då. Han har ingen Lafita rykte somras.
Men vi är på en för hög nivå nu för Lafita i alla fall. Men hur är han nya anfallare Cyprian, eller hur uttalas? Har du sett någonting av honom, sa han?
Cyprian Maritza, han är... Han är väl, jag såg honom en del i Stuttgart där, den kom från rumänska ligan, och han är väl en spelare som, alltså han skapar en hel del bra lägen, men han har alltid varit en ganska dålig avslutare. Det har ju någonstans följt med honom. Det har någonstans följt med honom hela tiden, men du vet, han är en sån här spelare som kan göra 3 mål i en match, sen går han mållös i 10 matcher. Nu är Soldado betydligt bättre som spelare och betydligt bättre som, alltså, mer jämnare än Maritza. Men Maritza är någonstans den typen av spelare under Soldado, såklart då. Sen så är han helt okej på att ta emot boll, och han kan kombinationsspela, men det är ingen toppanfallare på något vis liksom. Jag är ju betydligt mer rädd för en spelare som Pedro Leon, som har kommit igång ordentligt där sen han blev totalt ratad i Real Madrid av Mourinho. Och framförallt så kan vi väl säga också att Moya har varit väldigt bra i Getafe den här säsongen, och Moya har ryktats in till Atletico under en längre tid också, med tanke på Courtois situation. Så det ska bli intressant att se hur Moya gör ifrån sig här. Ännu en spelare som har ryktats in till Atletico. Hur de framförallt håller ihop deras backlinje. För de har haft problem där, och de har två spelare borta. Nu minns jag bara att det var Rafa som var avstängd. Men det var någon mer som hade gått sönder i träning, läste i morse. Så vi får se hur de spelar, antagligen med Lop och Alexis som båda är starka i luften, och framförallt Alexis som är bra på fast.
Getafe har ju Rafa avstängd på grund av för många gula kort, Och Lisandro och Sarabia även skadade.
Just det, Lisandro ja, från Benfica som kom från Arsenal de Sarandí. En argentinsk mittförsvarare som är väldigt, väldigt duktig. Som har gjort skillnaden i Getafe sedan han kom till klubben. Grafa har inte direkt någon bra historia mot varken Diego Costa eller mot Atletico tidigare. Minns ju hans utvisning där i Copa del Rey exempelvis. Där han mer eller mindre bara spårade ur och knockade. Kommer inte ihåg vem det var.
Nej, men tokapade han inte någon på...
Jo, men
det var han som
kapade. Costa.
Costa igen. Grande Costa.
Ja. Jag leder då, grabbar. Ni får fortsätta själva.
Yes. Okej, okay, hejdå. Yes.
Hörs. Hej, puss, puss.
Puss. nej, men det känns som att det är, jag vet inte, Getafe hemma, knock on wood, men brukar vara ganska lätt match. Men Getafe borta är en riktig svinamatch, är det inte det?
Jo, fast jag tycker aldrig det är riktigt lätt mot Getafe, alltså. Du minns ju förra säsongen när vi spelade hemma mot dem. Ardas det där målet när han typ bara vandrade förbi målvakten och gjorde mål. Vi hade ju problem där under första halvtimmen. De spelar ju aggressivt, de spelar med hederlig intensitet. De har vissa spelartyper som kan ställa till det för Atletico, typ Colunga som är bra utan boll, snabb i djupet, bra i djupet, Diego Castro som är helt okej individuell, men framförallt bra i djupet, Pedro Leon som är väldigt bra med boll och solid i djupet, bra på fast situationer, Sarabia som visserligen är skadad, ett tufft mittfält där med Borja som någonstans är en bulldozer, något i den stilen, och Mosquera som kommer från Real Madrids kantera. Så det här är en sån här typ av match som Atletico kan spela oavgjort i, eller möjligtvis förlora om man inte är uppe i sin 100% nivå. Det måste speciellt om Diego Costa inte spelar.
Inte på hemmaplan.
Det är mycket möjligt alltså. Man ska aldrig underskatta Getafe. Det tycker jag absolut att man aldrig ska göra. För att de är ett typiskt lag som kan slå vem som helst. Det visar de inte minst mot Villarreal. De slog ju faktiskt Villarreal på bortaplan.
Ja, okej. Okay. Jag tar tillbaka mina ord. Skytteligan, som du sa, vi skulle hålla koll på. Pedro Leon har gjort 4 mål, 3 Colunga, 2 Mikko, 4 Lafita, 5 Sarabia. Sarabia är ju borta. Men Pedro Leon och Colunga ska väl vara de som man ska hålla mest koll på. Och så ja, det blir en svår match. Du gjorde mig lite rädd nu när du sa att man inte skulle underskatta Getafe. Speciellt nu
det efter... Det måste vi lära oss, att vi kan inte underskatta någon liksom. Vi som sportare kan visserligen göra det så här från Sverige, men liksom, jag tror inte det är någon bra strategi. Det har vi kanske lärt oss genom åren också, att vi inte ska göra, med tanke på vilka resultat vi har haft tidigare som Atletico-sportare.
Det är sant. Är det något annat du vill tillägga i matchen mot Getafe?
Jag ser bara fram emot klubblagsfotbollen igen. Det är jävligt kul med landslagsfotboll, men två veckor, det räcker liksom. Det ska bli skönt med att se lite Atletico igen, för det har nog gått 2 veckor sen sista gången.
Du har ju även Valladolid och Sassuna ikväll, så kan ni ge.
Ja, det tänker jag se såklart.
Sen, vi kan ju ta de andra matcherna, vi kan ju slinka in med någon kort kommentar. Vad är det Lido Sassuna ikväll 9:00? Vad finns att säga om den matchen egentligen?
Det som finns att säga är ju att framförallt så Sassuna, de är i behov av poäng och de ligger näst sist och de har problem med målskyttet. Valladolid har någonstans börjat hämta sig lite grann i alla fall, men de vinner alltjämt inte sina matcher, utan det är väldigt mycket oavgjorda resultat. Flera gånger under säsongen så har de ju faktiskt klarat sig undan förluster genom att spela oavgjort. 0-2 blir 2-2 två gånger, en gång mot Atletic, den andra gången mot Sevilla.
Precis. Lördag 16:00, Barcelona-Granada. Tror du att Barcelona kommer få det svårt utan Messi och Dani Alves och company?
Har du sett deras skadelista eller?
Den är inte kort om man säger så.
Ja, den är enorm. Enorm alltså.
Jordi Alba, Jonathan Dos Santos, Messi, Afellay, Victor Valdes, Dani Alves, och sen tveksam är Xavi och Christian Tejo.
Mm. Och du glömde Isak Cuenca också, som visserligen skulle spela men som har varit långt i skada länge.
Mm.
Så alltså landslagsuppehållen, de här med så här korta, med så här med två matcher visserligen bara, men med extremt långa resor. Mm. Det tär på spelarna, och det är något som vi som supportrar måste börja fatta ibland, tycker jag.
Ja, man är lite dålig på det ibland. Man tror de ska gå in och köra som aldrig förr, men det funkar inte så.
Mm. Ja, men du har helt rätt.
Sen på lördag klockan 6, Real Sociedad, Celta Vigo. Kommer Celta ha någon chans på Anoeta?
Jag är ganska övertygad om att Sociedad tar hem det här. Även om de säkert vill avsluta bra i Champions, så gäller det nu att komma i fatt här. Och nu ligger de på en sjunde plats och kan gå förbi själva affären om de vinner. Och det tror jag faktiskt att de gör. Jag tror att de är sexa när vi har summerat den 14 omgången.
Almeria, Real Madrid.
Real Madrid kan bara sluta på ett sätt.
Real Madrid har ju Kedira och Fabio Contra borta. Även direkt, och så även om att Arbeloa ska vara borta. Men det är väl inget större avbräck. Kunen.
Nej, det är Videolan, du vet det där programmet. Ja. Det där är Arbeloas största uppfinning.
El Cono, Arbeloa.
Ja, exakt. Arbelol.
Vi har ju redan pratat om Atletico Getafe på lördag klockan 10, så det hoppar vi över. Söndag klockan 12, bakfyllematchen Levante Villarreal kan bli spännande på Ciudad Valencia.
Yes, så det är derby. Lite av derby där, med tanke på att båda klubbarna kommer från i stort sett samma region. Jag tror att Levante kommer nog ställa till en del problem för Villarreal. Sen är frågan hur mycket Villarreal kommer ha, vet du, hur mycket de kommer kunna spräcka deras Levantes den här jävla muren som de brukar ha på hemmaplan. För de är jättesvårslagna på hemmaplan, och det har vi sett flera år i rad liksom.
Fick vi smaka på förra säsongen.
Ja, just 2-0 matchen minns jag. Det var Arona Kone som gjorde målet, om jag minns rätt.
Japp. Båda två efter hörnet, tror jag då. Eller ett av dem efter hörnet i alla fall, typ efter.
Ja, det första var så efter 6 minutter.
Ja, 6-7 minuter. Sedan så blir det ett litet uppehåll till klockan 5. Rayo Vallecano i Espanyol.
Hoppas på det, Rayo, verkligen.
Ja, det är den enda önskade brodern man har i La Liga.
Ja, men jag gillar verkligen Rayo. Jag tror att det skulle vara kul om de kunde fortsätta vinna här. För nu vann de mot Celta sist och tog sig ut ur den här nedflyttningszonen. Saúl var riktigt bra i den matchen.
Mm.
Kunde gjort flertalet mål. De fick igång veteran. Den långa veteranfallaren, kom inte ihåg hans namn nu, i Rayo. Han gjorde i alla fall ett av målen. De var väldigt bra på att kontra. De hade inte så extremt mycket bollinnehav, men de hade ändå ungefär lika mycket som Celta. Och vann matchen med framförallt Galvez, som var riktigt bra. Nu har Galvez gått sönder under landslagsuppehållet. Nu saknar de helt mittbackar i Rayo Vallecano. Det är väl 4 mittbackar som är skadade just nu i det här läget. Så det blir väl alternativet är att Saúl går ner som mittback, eller att Saúl spelar som central mittfältare. Förhoppningsvis får han spela som central mittfältare, för det är verkligen den positionen som han är bra i.
Rayo har ju Sebastian Fernandes, José Carlos Rodriguez, Alberto Pré och Galvez borta. Galvez på grund av gula kort och de andra skadade. De tveksamma.
Galvez också borta i 4 veckor. 3 veckor kvar på sin skada nu, för han skadades under landslagsuppehållet.
Japp. Tveksamma är Secastro och Neri Castillo. Så det blir inte lätt för Rayo.
Ja, det är Galliano också som är skadad. Lionel Galliano, en ytterligare mittback. Så det kan ju bli typ att de spelar med Arbia, du vet han som grät där mot Real Madrid. Ja. Och efter att han blivit utbytt, och Saúl, en central mittfältare som mittbackar.
Snack lite
Barcelona
spelarbrist.
På det här, alltså lite Barcelona-varning.
Det var Jonathan Vieira och Larry Vey som gjorde mål för Rayo.
Just det, Larry Vey, så hette han. Han gjorde mål i sin första match och nu sin sista hittills. Så stark anfallare, lång, väldigt bra i luften, men inte särskilt rörlig. Vieira däremot har varit riktigt bra, Jonathan Vieira.
Ja.
Det är deras absolut bästa spelare den här säsongen.
Jag har också blivit lite imponerad av honom. Klockan 7 på söndag, Elche Valencia.
Och det är ytterligare ett derby.
Ja, ytterligare ett Valencia derby också.
Mm. Och det är intressant framförallt att se hur Elche tar emot Valencia. Och hur de klarar sig utan Calles Gil, som är deras bästa spelare. Han är ju på lån från Valencia.
Ja, det återstår.
Valencias borta form är en katastrof. Alltså.
Ja, inte värre än Sevillas inför den senaste. Men det är inte bra i alla fall. Söndag klockan 9 har vi Sevilla derby. Sevilla mot Real Betis.
Ja, och det är verkligen höjdpunkten den här helgen.
Toppen mot botten. Eller inte riktigt, ja, men...
Det är verkligen botten mot botten här. Ja, det är när Sevilla visserligen gått upp och skärpt sig lite grann här med en seger senast. Men...
Ja, ligger på 11:e plats, Betis ligger sist.
Mm. Så... Betis måste också börja skärpa sig här, annars kan det bli en riktigt tuff säsong för dem.
Men jag tycker inte att Betis spelar så dåligt ändå.
Mot Barca senast så var de ju faktiskt mycket bättre. Skillnaden var ju målvakterna liksom. Victor Valdes gör de här galna räddningarna och ja, Betis målvakt, som visserligen också är jäkligt bra, Guillermo Sara, får ingen som helst hjälp av sina medspelare. Och det är framförallt det kollektiva försvarsspelet som brister. Man kan vara hur bra som helst, man kan pressa hur bra som helst, men så länge det finns hål mellan mittfältet och backlinjen, så då blir det problem liksom. Då är det inte så mycket att snacka om. Då, man kan inte ha den inställningen att man bara ska vara bra anfallsmässigt. Man måste även försvara sig när man inte har bollen.
Som Jordanien inte gör.
Nej, och kolla på skadorna hos Betis. Paulao, Nossa, Alex Martinez, Salva Sevilla, Ruben Castro, Eder Villachao. Och så utvisningarna, avstängningarna. Xavi Chica som fick rött där mot Levante. Och Jorge Molina är osäker till start. Yeah. Så det kommer bli... Det, och de här har ju minst... Sevilla har ju minst lika många frågetecken i... Cicinho som är borta hur länge som helst. Med en knäskada.
I januari ryktas om.
Ja, Cicinho. Alex Rubio. Federico Fasio är osäker. Stefan Mbia osäker. Marco Marin osäker. Dennis Chesiev osäker. Det är framförallt Mbia, Marin och möjligtvis Fasio som skulle kunna bidra med något. Mm. Personligen tycker jag att Fasio är ganska jävla medioker. Alltså.
Nico Pareja också är tveksam om vi inte sa honom.
Mm. Ja, Nico Pareja, just det. Han skadar ju sig igen där. Han är en sån där spelare som skadar konstant, alltså. Nico Pareja.
Lite Leo Baptista över det. Kanske.
Ja, fast nu Baptista har haft lite mycket otur, alltså. Om man ska vara helt ärlig.
Det är sant.
Jag tycker faktiskt synd om honom.
Vi har en match kvar i denna omgången. Måndag klockan 22:00. Malaga mot Athletic Club.
Och det är faktiskt en riktigt bra match bara så där liksom ser utåt till hur det brukar vara mellan de här lagen och vart de egentligen skulle kunna befinna sig typ redan förra säsongen.
Mm. Athletic Club ligger femma, Malaga ligger på 14:e plats, men rent spelmässigt så blir det en bra match.
Ja, Malaga, de har ju fått göra om hela laget så att de ligger där de ligger. Det är inte så kanske inte så jävla förvånande, men jag tycker ändå inte Malaga är så dåliga så att de ska åka ut. Jag tycker att de är ett lag som ska ligga runt 10:e-9:e platsen där. Möjligtvis i bästa fall utmana om en Europa League-plats, men det tror jag inte de kommer klara av mäkta männen-säsongen. Men det ska bli intressant att se den också faktiskt. Synd att den går så jävla sent bara.
Ja. De Malaga har ju även Jesus Gomez avstängd och El Hamdoulahi skadad och Cancelo även han skadad.
Mm. Ja, men det El Hamdoui kanske bara är bra att ha med i den här matchen, men ja, Gomez också då. Gomez är en av deras bästa försvarsspelare.
Ja, det återstår att se. Ska vi lägga till alltså, något? Vad skulle du säga?
Vi lägger till att Aritz Adoritz också är avstängd. Han fick rött där mot vilka fasen var det de mötte på lördagskvällen där klockan 8 förra omgången. Nu minns jag inte vilka de mötte, men det blev i alla fall oavgjort. Det var Levante tror jag som de mötte. Han fick rött kort i den matchen. Och Guillermo Fernandez kommer antagligen att spela istället för honom som anfallare i den här matchen.
Han gjorde bra i mål, men han blev utvisad i slutet av matchen.
Ja, det blev han. Ja, han sa väl han sa typ något i stil med du är en skam för fotbollen till domaren något i den stilen. Och så ja. Fick han rött för det.
Han blev utvisad på tilläggstid 46 minuter i andra halvlek.
Du är en skam för ditt yrke något i den stilen så.
7 minuter innan hade han avgjort matchen.
Ja.
I 84. Något annat du vill tillägga i denna podden, Sören?
Nej, det är väl det mesta. Vi har ju pratat om det mesta hittills. Vi kan prata om playmakers och vissa som kommer in. Men där kan jag lova i alla fall att det kommer ut en artikel om det. En ny Altas i Bajas för 2014.
Oj, oj, oj.
Som vi smygstartar lite grann här slutet av november. Så håll utkik för den så kommer ni få reda på allt som håller på att ske i Atletico Madrid och bakom kulisserna där och vad Cholo vill egentligen, men ja, vad han vill ha för spelare i januari, även om facitet för januari rent historiskt har varit väldigt dystert för Atletico.
Vi ser fram emot det och hoppas att du kommer med stormsteg, men vi får tacka för idag och säga på återseende.
Yes, så bra, hej!
Hejdå!